Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Men det är som en kompis som berättar när han och hans pappa skulle sätta upp en list och så blev den lite sned och så tittar de på varandra och så tänker de så här, kommer vi göra något åt det? Nej, men då är det ju perfekt. Och precis så tänker jag med de här tre bästa sätten att investera 2022 eller egentligen vilket år som helst.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 238 och det blir liksom tre bra sätt att investera 2022 enligt forskningen och Riket Tillsammans-forumet.
Mm. Menar att det finns visdom på nätet?
Ja, men lite så. Nej, men jag älskar ju Riket Tillsammans-forumet för att det är så många människor som är så duktiga och som har liksom bra feedback, bra kommentarer.
Även som säger emot dig. Som,
ja, precis. Ibland så får jag så här dåligt, vågar jag skriva någonting nu för jag vet att jag kommer få så mycket liksom invändningar. Men det betyder för dig som lyssnar så är ju detta liksom någonting som är tröskat. Det har vänts, det har vridits på och det har vänts och vridits på av, jag vet inte om jag vågar kalla dem mest nördiga, men alltså människor som tycker ekonomi är jättekul. För om man inte tycker ekonomi är liksom kul eller så, här, så lägger man ju inte denna tiden på att liksom diskutera liksom faktiskt detaljer. Mm. Och jag tänker att det vi kommer att prata om i dagens avsnitt, det är ju liksom en sammanfattning av de här diskussionerna. Vi kommer att prata om detta, det blir egentligen det som vi tidigare år har kallat för ombalanseringsavsnittet. Så att det vill säga modellportföljerna, uppdateringen av dem kommer i detta avsnittet.
Och vi kommer även prata om en princip som är väl liksom, jag tror detta kommer bli temat för mig 2022. Och det är en princip som jag också fick från forumet, från en som heter Jonathan S. där, som skrev om tillräckligt bra, om principen tillräckligt bra, att vi behöver inte göra saker perfekt, utan tvärtom att göra saker perfekt kan ibland vara kontraproduktivt. Vi kommer att prata om kort repetition, liksom, så för dig som är ny så kan man säga att man kan lyssna på detta avsnitt och kommer få värde från det, absolut. Men vi rekommenderar ju nästan alltid som vanligt avsnitt 99 för dig som är helt ny och vill komma igång med span. Det är ett bättre avsnitt än det här. Men vi kommer ändå göra liksom några repetitioner. Och sen det som egentligen kommer vara nytt i detta som vi inte har pratat om tidigare är ett lite annat sätt att tänka kring sparhorisont än vad vi har gjort tidigare. Och vi kommer då ta det generella tipset för såväl nybörjare som expert. Vi kommer ta det till nästa nivå bortom tillräckligt bra, som är så här ännu lite bättre. Och sen så kommer vi prata om variationer, alltså hur kan man anpassa de här olika sätten att investera beroende på lite situation man är. Och sen kommer vi ha ett lite resonemang kring räntor 2022. Hur kan man tänka kring räntefonder, bankkonto och lite sådant. Och jag kan också säga så att vi kommer göra, jag ska bara ta liksom ansvarsbegränsning och villkor för det är viktigt. Och sen kommer vi göra en sammanfattning av avsnittet och sen kommer vi köra igång med det.
Det låter perfekt.
Låter som en plan. Mm. Men eftersom vi kommer att prata liksom så här konkret, så här investerar du, liksom de tre olika sätt att göra det, så är det viktigt att säga så att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och att investeringar som man gör kan öka och minska i värde och i värsta fall kan man förlora liksom helt kapital. Men investerar man på det här sättet som vi pratar om så är sannolikheten för det väldigt låg. Liksom. Och sen ska det också vara viktigt att detta vi pratar om nu är inte personlig rådgivning, ska inte uppfatta sådant. Detta är ju liksom ändå ett podd eller ett YouTube-avsnitt. Däremot har vi också i forumet sammanställt en lista och det finns länkar. Det kommer vara mycket länkar i beskrivningen här. Lyssnar du på podden så kan det ändå att du behöver gå in på artikeln på bloggen. Då bara gå in på Riketillsammans och hitta avsnitt 238. Men då har vi en länk till med tips på finansiella rådgivare som vi tycker är bra, som vi har haft relation med. Liksom, som är sunda, liksom, som inte kommer lura dig. Och de har då tillstånd från Finansinspektionen att göra personlig rådgivning. Det har ju inte vi. Sen så bygger ju materialet idag, vi kommer att prata om från olika källor. Det bygger på forskning, det bygger på böcker, det bygger på forumet som vi bedömer liksom är trovärdigt. Men vi kan ju inte garantera liksom saker. Och detta avsnitt är inte sponsrat. Så att det är ingen som har betalat för att få reklam. Det är ingen så här. Däremot så har vi ett antal sponsrade länkar. Det vill säga att liksom, om man vill liksom göra detta via Riketillsammans så kan man trycka på den sponsrade länken och får vi en liten ersättning för det. Men det har inte påverkat vilka partners, utan vi har ju sponsrade länkar till alla de som vi tycker är bra. Och det är viktigt att säga också att vi har själva investerat pengar i alla de här sätten. Och många av de sätten är dessutom publika, så man kan följa det på Nordnet eller liksom andra ställen. Så att vi, det är så här lite pilotskola, leva som man lär, eller pilotskolan liksom.
Vill man, vad är pilotskolan för något?
Nej, men piloten flyger i planet, så att han eller hon har ett egen intresse att det ska
att planet gå, kommer fram.
Att planet kommer fram liksom. Okay. Man sitter, man är committad liksom till det. Vill man läsa mer så riketillsammans.se/villkor. Bra, så det är det formella juridiska. Om vi tittar på en sammanfattning eller sån här TLDR, too long didn't read. Som vi ska ta sammanfattning. Så forskningens rekommendation, alltså om man tittar så här, vad är konsensus? Och sen är det ju, det vet ju, brukar ju du säga som är forskare, att forskningen kommer aldrig säga så här 100% säkerhet att detta är rätt, utan det är en forskning, så som jag har förstått, är en debatt.
Ja, teorier som ja, man provar.
Ja, och detta är konsensus, det som vi pratar om. Vi har gjort andra avsnitt på bloggen där vi fördjupar oss i detta. Men då säger forskningen så här, att investera i hela höstacken istället för att leta nålar. Det vill säga, köp alla bolag i alla länder, i alla storlekar, i alla branscher. Köp dem så billigt som möjligt, spara så långsiktigt i dem som möjligt och spara så regelbundet i dem. Och sen rör inte det, sen sitt still i båten. Det är väl liksom sammanfattningen av vad forskningen säger. Och omvandlar, om vi tittar på detta, ja, det är ju jättebra att forskningen säger detta, men hur gör jag då konkret för att följa detta. Och det är då som vi i forumet liksom har kommit fram till. Sen är det också i forumet avvikande åsikter. Vi kommer prata om variationer på det här. Men då är det liksom att jag använder en fondrobot. Och de två fondrobotarna, vi har ett helt avsnitt, tror jag 186 eller 183 på det ämnet som heter de bästa fondrobotarna. Då är det Lysa som vi rekommenderar primärt eftersom det är de vi använder själva. De är liksom, det är liksom en jättestor höstack i hela världen. De är billigast och de är störst. Alltså störst i form av att de förvaltar mest kapital. Vi har gjort tidigare avsnitt med dem. Stora nackdelen som många tycker med Lysa är att de inte har en app. Och det lärde jag mig i höstas, att ibland när jag säger till nya så här, ja, men det är skitbra, det är jätteenkelt att komma igång och spara, det tar liksom 10 minuter, det enda du behöver gå in och är liksom på Lysa och börja ditt sparande. Och det första folk gör är att, jag trodde att folk går in på Google och googlar då. Nej, utan då går man in i App Store på telefonen och söker, och så är jag så här, men Lysa finns ju inte. Så därför brukar min näst bästa rekommendation vara Opti. Opti är också en jättebra fondrobot, en stor höstack. Den är inte lika billig som Lysa, men däremot finns den som en jättefin app i telefonen. Absolut. Och vi har sponsrad länkar till båda dem. En variation då på detta. Så detta är liksom, detta är inte så här tillräckligt bra, eller för den som inte kan, eller liksom vi själva som många anser vara experter, vi själva som har liksom investerat i 25 år, har liksom en stor del av våra pengar i Lysa. Och lite i Opti också såklart. För den som liksom vill göra själv, liksom lite så här, kan själv, vill göra själv, eller att man är i situationen att man inte kan använda en fondrobot. Alltså man har till exempel pensionssparande, ja, eller man ligger på en annan bank. Alltså man kan inte använda en fondrobot helt enkelt. Då är liksom den liksom sammanfattningen från forumet efter liksom flera hundra inlägg, då är det så här, en fond och ett bankkonto med insättningsgaranti. Och då är det Länsförsäkringar global indexnära. Det är liksom, det är en stor höstack som är liksom billigt. Och detta är roligt för att denna liksom rekommendationen är vi överens med ganska många. Till exempel Småspararguiden rekommenderar också Länsförsäkringar global indexnära. Och det är i kombination med med ett bankkonto med ränta och insättningsgaranti. Så att det är liksom kombon om man vill göra det själv. Om man inte vill ha en fondrobot, så är det vår liksom rekommendation. Och det andra, om vi då tittar på sammanfattningen, så är det inga förändringar i portföljerna faktiskt.
Nej.
För 2022. Utan vi kommer återkomma till det lite. Men tanken är, när vi sätter upp sparandet på portföljerna, så ska ju det vara någonting som ska funka. Säger vi ju 10 år. Och då... Ibland har jag tidigare känt lite dåligt samvete. Så här, detta ska vara i 10 år. Men nu ändrar vi det efter 12 månader. Och då känner jag ändå så här, jag har ändå hållit mig i 12 månader utan att göra någon förändring.
Ja, men behövdes det egentligen? Kan man,
ja, men historiskt har det liksom kommit. Ja, men denna fonden är lite bättre, eller denna fond har blivit lite billigare. Men i år så är det inget sådant. Så att liksom 2022 års modellportfölj är exakt samma som 2021 års modellportfölj. Det som är nytt dock är att jag kommer inte avråda från modellportföljerna, men jag kommer inte rekommendera dem.
Nej.
Och anledningen till att jag inte rekommenderar dem är för att de är variationer. De kan passa, vissa har man haft dem i många år, eller man gillar dem, eller man har någon skön koppling, ja, men då kan man köra dem. Men de är inte väsentligt bättre än liksom fondrobot Lysa. Alltså om vi tar nybörjarportföljen, till exempel 2021, så gick nybörjarportföljen, tror jag, 17,03% avkastning. Lysa, samma risk, alltså liknande portfölj, gjorde 17,2.
Mm.
Är med? Så att det är ungefär same. Globala barnportföljen förra året gjorde 29% avkastning. Jag tror motsvarande Lysa-portfölj gjorde typ 27% eller 28% avkastning. Och då är det ganska mycket jobb med modellportföljerna. Yeah. Och då är jag så här, varför lägga den tiden?
Nej, men det är väl som du säger, om man är intresserad och vill och kan själv.
Yeah.
Men jag är ju inte så superintresserad. Nej.
Så för dig,
så för
skulle
mig
jag...
är det så perfekt med fondrobot.
Exakt, så till exempel för dig som sparar, som typ sparar, hade jag avrått från modellportföljerna. Mm. Jag hade sagt så här, lägg pengarna på en fondrobot och sen gå och gör något annat. Mm. Liksom, fokusera på... Alltså saker som vi har pratat om i andra avsnitt. Att hur kan du öka ditt sparande? Alltså hur kan du liksom ha ett område utgifter som du håller koll på som du sänker och ett område med utgifter som du håller koll på och ökar. Alltså det blir andra saker som kommer göra ditt liv rikt än att sitta och försöka sätta ihop en modellportfölj, ta fram Excelblad nu för er som ska göra en ombalansering.
Och jag borde lära mig.
Ja, eller,
eller jag borde kanske inte det. Nej. Då, för att det finns en lösning redan.
Nej, men exakt. Och sen, nu är vi ju nästan inne i avsnittet, men det var ju en sån här existentiell kris för mig 2017 när fondrobotarna kom. Det var så här, vad är poängen med modellportföljen? Och sen kan jag ju personligen känna så här, ja men du vet, Rikets sammansportföljen har vi haft sedan 2014. Alltså så här, du vet, den har hängt på. Ja, men vi tar mer om det sen. Så det var sammanfattningen, helt enkelt. Så för dig som är så här, pallar inte lyssna på en och en halv timme, du är färdig nu. Mm. För dig som vill veta mer så är det bara häng med oss lite till så kommer vi nörda. Men jag tänkte faktiskt göra lite reklam, prata i lite egen bok. Vi har under året kommer vi ha lite så här digitala kvällsworkshops och frågestunder. Alltså det är en utbildning under 2 kvällar en vecka, så från 20 till 22. Jag hade en sån igår kväll, tyckte det var jättekul. Och det är liksom så där, för dig som är ny, som vill komma igång, som har frågor, hur ska jag tänka, hur ska jag göra, så är det tillsammans med andra. Vi kör det digitalt. Vi brukar vara, liksom historiskt har vi varit kanske 10-15 pers. Och då kan man läsa mer då under, här under kan du läsa Rikets sammansworkshop. Det är inget gratis tillfälle utan det kostar, eftersom det är live. Det är ingen inspelning, det är ingen webbkurs, utan det är något som går där och då live som man deltar. Det är alltid jag som håller dem. Kostar 1200 kronor. Så att, med tanke på ett långsiktigt sparande så är det en högst marginell liksom, kostnad. Bra, så det kan man läsa Rikets sammansworkshop och den går lite så här, jag önskar jag skulle sagt så här, den går varje månad, men den går lite så när jag känner för det.
Hur ofta kan det vara då?
Ja, men det kan vara någon gång på våren, någon gång på, så man får liksom så här anmäla sig och sen så liksom är det tillfället och sen får vi se om det blir något tillfälle liksom till. Det är lite så här inspirationsstyrt liksom, för att det ska vara roligt. Bra, om vi då hoppar in dagens avsnitt så tänkte jag faktiskt börja med att följa upp. Det var mycket kommentarer till förra avsnittet.
Ja, till exempel.
Ja, men det var ju, förra avsnittet handlade ju om så här, hur gick portföljerna 2021? Och då var ju en av mina huvudpoänger så här, 2021 var ett bra år. Liksom hade du investerade du hela höstacken enligt forskningen, så hade du mellan 20-30% avkastning. Och så sa jag så här, ja men vet du vad, ta ut en del av de pengarna och så fira. Alltså så här, omsätt pengarna som är där på ett Avanza-konto eller Lysa-konto från siffror på en skärm till något verkligt som du får energi för. Och återigen, här citat från forumet. Du får läsa här.
Jag läser. Ja. Mm. Jag börjar efter avsnittet för dumma tankar att köpa mig en fin gitarr som jag kommer ha glädje av livet ut. Har sagt till mig själv att aldrig ta från min pengamaskin tills man nått målet, och nuvarande målet 10 miljoner kronor. Och det kommer säkert att slå bort dessa tankar, men tankarna kring att köpa min drömgitarr akustisk för 40 000 kronor har kommit upp. Jag är dock relativt ung och har bara sparat i 6 år, men har nu cirka 1,4 miljoner kronor på mitt ISK och bara i år har jag sparat cirka 250 000 kronor och fått avkastning på cirka 300 000 kronor. Men man är som vanligt snål mot sig själv.
Och du vet, när jag läste det så bara tänkte jag så bara, köp gitarren för Guds skull.
Ja, nej, men nej, jag tänker också att jag börjar få dumma tankar att köpa mig en fin gitarr som jag kommer ha glädje av livet ut. Alltså det är väl...
Jag tycker det är så fint. Alltså,
men jag tänker att de där dumma tankarna, alltså... Det är väl inga dumma tankar om man har glädje av den livet ut. Jag vet inte, är detta, det är inte ett skämt eller?
Nej!
Nej, det är inte, förlåt mig om jag trodde att det var ett skämt.
Nej!
Det är klart att man kan få köpa en gitarr när man har sparat så mycket. Men jag tror att det handlar mycket om att man lägger undan allt man kan liksom, i detta fallet.
Ja.
Och sen så när man väl har en hel del pengar kanske, så kommer de här tankarna att jag skulle ju trots allt vilja ha den här gitarren.
Men, det är ju den här...
Men då är det så svårt redan att ta pengar att som man har lagt undan. Liksom.
Ja, men du vet, detta handlar om, så vi hade kunnat ta ett helt avsnitt om bara detta. Vi kan bjuda in Moa och så kan vi prata om detta, vår vän som är så här fantastiskt duktig beteendevetare och coach. Men detta handlar ju också, så jag får så mycket empati för jag känner igen mig. För detta handlar om att så här, göra något för sig själv. Mm. Det är rätt att spara, du vet, och det är liksom rationellt och det är enkelt. Alltså för den här personen är det ju inget konstigt. Det är liksom så här, denna person, trots att man sparar sex, den har jättestora muskler i området spara. Och liksom jag påstår att det är inte där mer utveckling i livet kommer ske, utan det kommer ske att träna musklerna, så här, vara snäll mot sig själv, självempati, uppskatta sig själv. Och det som det är liksom så lite roligt inom situationstecken med denna kommentaren är, för att alla vi andra inser hur absurt det är att människan har ju sparat 250 000 och fått en avkastning på 300 000 och tycker att det är liksom svårt att köpa en gitarr för 40 000. För att liksom man liksom helt mentalt sätter det i en annan låda. Jag kan inte köpa en gitarr för 40 000. Vilka är människor som köper en gitarr för 40 000? Vad kommer andra tänka och vad kommer jag tänka om mig själv?
Nej, men så, det handlar nog också, förlåt mig att jag avbryter, mycket om kontroll. Eller jag kan bara relatera till mig själv. Om jag hade liksom varit i den situationen så hade det nog handlat om kontroll för mig. Att jag är rädd, så här, men jag kommer förlora kontrollen om jag nu släpper lite.
Ja, ja.
Men man gör inte det. Alltså, det behöver så man inte vara rädd för.
Ja, så att det handlar verkligen inte om att döma den här personen. Nej, nej. Utan jag tycker detta var så autentiskt, så fint, så generöst att skriva. Och jag verkligen så här, jag hoppas, jag skrev det så här liksom nu, så här med, har du nu köpt gitarren? Och jag verkligen kommer försöka uppmuntra den här personen att göra det. För jag tror att det kommer vara rikedom. Så att det är liksom till dig själv. För jag gissar att sannolikheten är liksom större att du som lyssnar på det här är duktig på sparande och tycker ekonomi är kul och förmodligen har starka muskler i det än i området att liksom vara snäll mot sig själv, att liksom unna dig själv saker än tvärtom. Jag hade liksom inte sagt detta i ett Lyxfällan-avsnitt, bara unna dig saker för dina pengar. Men jag liksom så här, det är ingen risk att, eller jag skulle säga att det är så sjukt liten risk att du som lyssnar på detta någon gång kommer hamna hos Lyxfällan. För liksom det är så många spärrar innan dess, och då tycker jag liksom att liksom i en sån här situation med denna ekonomin, det är klart att man ska ta in en gitarr. För att du vet så här, vi kan se en nedgång på, nu tror jag att det har varit en nedgång på typ 10%. Och för många av oss så kommer det vara liksom tiotals tusen kronor. Och då tycker jag, då kan man ju lika gärna ha en gitarr för de där pengarna också. Tre mindre uppföljningar. Sen var det också, jag fick något mejl så här, Jan, du vet, jag har haft Rikets sammansportföljning, jag har trott att den är viktig för dig, du har ju haft den typ i 10 år. Och nu så avrådde du från den. Och vi kommer prata lite om det. Men ja, jag skulle inte säga att jag avråder från modellportföljen, Rikets sammansportföljen. Den här som är 25% guld, 25% guld, 25% aktier, 50% ränta. Men jag kan inte med gott samvete rekommendera det, för det är en oerhört komplex portfölj. Inte i uppbyggnaden, men att äga. För något kommer alltid vara skitdåligt. Alltså så här, när du tittar på portföljen så kommer det alltid vara två, tre grejer som är riktigt, riktigt dåliga. För det är så det funkar i den portföljen. Och då har liksom titta på det och se andra saker gå upp är extremt mentalt påfrestande. Så det är inte att portföljen är dålig, att saker har förändrats, men att jag lägger mer vikt på det emotionella i att äga en sån portfölj. Och det är inte något för nybörjare. Och vi har också naturligtvis en diskussion i forumet om precis det här. Så att det kom också en länk där. Bra. Sen tror jag inte att det var så himla mycket mer kring förra avsnittet. Men återigen, alltså forumet, om man går in på riktsammans.se/forum. Där är så mycket bra diskussioner, så mycket bra frågor. Och man behöver inte vara nördig eller älska ekonomi för att gå in på forumet. Utan man kan gå in där. Och sen kan man faktiskt trycka också så här bästa diskussionerna. Mm. Och då kan man få en sammanfattning av liksom de här liksom diskussionerna som är en handfull, tycker jag alla har värde av att läsa. Och sen går det sjukt bra att ställa frågor där. Alltså folk är jättesnälla. Bra. Om vi tar då en sån här bärande princip som jag tror kommer vara för mycket av liksom rekommendationer, tips och råd framåt. Jag tror vi kommer göra om hela nybörjarguiden utifrån de här Jonathan S, som för övrigt han kommer hålla en Patreon-föreläsning. För jag var
såhär,
detta är så bra så detta måste du hålla en föreläsning om i communityn. Då säger han så här, och detta är min tolkning, så Jonathan, lyssnar du på detta och jag bara, liksom, du bara tar dig för huvudet, bara, vad är det du säger? Så att tolkningen är min egen, det är inte Jonathans. Liksom. Så jag säger så här, givet att vi har många problem, saker som ska göras, så är det rimligt att anse att det är fel att lägga alla resurser eller lägga massa av resurser, alltså tid, energi, kompetens, pengar på att skapa en lösning som är perfekt för ett eller två av problemen på bekostnad av alla de andra problemen. Är ni med? Att om jag har 10 problem som alla liksom behöver lösas, om jag då fokuserar på att göra 2 perfekt men sen blir 8 ogjorda, så är det en sämre strategi än att göra alla 10 stycken good enough eller tillräckligt bra, så som han pratar. Alltså, good, jag översätter tillräckligt bra.
Alltså, jag trodde aldrig jag skulle höra detta från dig, John.
Vadå? Va? Vad var det för ett här påhopp?
Nej, det var inget påhopp. Det var bara att det här med att men du och jag har jobbat så himla hårt de här åren.
Ja.
10 senaste åren kanske på att liksom göra saker så bra vi bara kan.
Ja.
Och det har ju varit en fin resa liksom. Men sen så, jag kanske blandar ihop det nu, men jag tänker att jag har nog tänkt de senaste åren efter att jag slutade på jobba på universitetet att det är skönt att inte sträva efter den här perfektionen längre.
Ja.
För att andra ska tycka så här, men det är bra liksom.
Ja.
För jag har ju ingen som kommer tycka någonting om det längre.
Ja.
Så jag, men du är ju också, du är ju väldigt mycket så att det ska vara jävligt bra.
Ja, ja.
Allt som kommer ut från oss ska vara jävligt bra liksom. Ja. Och du säger till att det blir jättebra.
Ja.
Men, och därför tycker jag att det är konstigt när du säger good enough. Men kan du inte förklara lite mer? Inom vilka områden är det du tänker nu? Som det är?
Så här, detta kommer att vara ett återkommande tema i hela detta avsnittet.
Ja.
Så jag pausar okay, det. För vi kommer att applicera det på portföljerna. Mm. För att då kan man alltid vara så här, men ska jag inte, om jag har denna portföljen på Avanza, ska jag inte ha Avanza Emerging Markets istället för Länsförsäkringar, tillväxtmarknader, indexnära? Och då kan man säga så här, jo, det är en bättre lösning med Avanza Emerging Markets. Men att du vet sitta, om jag inte får det tipset eller vet det från början, nej, då är det inte liksom, det är tillräckligt bra att ha Länsförsäkringar fonden än att optimera det mot Avanza Emerging Markets.
Mm, så man ska inte tänka så att oh, shit, nu har jag haft den här andra så länge.
Ja.
Skulle haft.
Ja, men det är tillräckligt bra för det kommer liksom, det är en låg marginalnytta.
Mm.
Du får lite betalt för det jobbet. Nu var detta kanske ett dåligt exempel, men vi kommer att komma till fler exempel. Mm. Så här, men ska jag nu liksom, räntefonderna på Lysa gick ju dåligt förra året. Ska jag ta ut pengarna från Lysa, höja aktieandelen och ha resterande pengar på ett bankkonto? Ja, det är en bättre lösning att göra det än att ha alla pengarna i en fondrobot. Men att ha alla pengarna på en fondrobot är tillräckligt bra. Du kommer marginellt vinna på att göra det där, även om det teoretiskt är en bättre lösning. Det är en mer perfekt lösning. Mm. Är du med? Men den tar mycket mer resurser att genomföra. Mm. Och sen sätter vi det då i relation till andra problem som vi kommer att prata om också, som så här sparhorisont,
mm,
eller intjäning, eller sparkvot, eller liksom lycka i livet. Så påstår jag att liksom då optimera länsförsäkring, tillväxtmarknad, indexnära eller Avanza Emerging Markets i förhållande till sparhorisont är ett helt irrelevant problem. För sparhorisontproblemet är mycket, mycket större. Eller sikta på att tjäna 45 000 i månaden är ett mycket viktigare, eller sänk bolåneräntan för att kunna spara 1 000 kronor extra i månaden kommer ge dig mycket, mycket mer än att du har bytt fond och sparat 0,1% på en tiondel av portföljen. Alltså påverkan är så att du har sänkt avgiften med en baspunkt. Grattis! Liksom.
Ja, du tänker att man jobbar smartare och med mindre ängslighet kanske, eller?
Nej, man gör rätt grej.
Ja.
Fokus, alltså jag har 100 energipoäng. Det är som ett dataspel. Jag har 100 energipoäng. Hur fördelar jag de här 100 energipoängen så att jag får så hög liksom, livsglädje som möjligt? Och då är det vissa grejer du kommer göra som kommer ge större bonus, mer betalt än andra. Och jag tror att ibland så hamnar jag och vi i forumet som är liksom supernöjda eller som är intresserade av ekonomi, att vi hamnar i att göra liksom den bästa portföljen eller den billigaste portföljen. eller som Henrik Tell var inne, en finansiell rådgivare var inne på, han sa så här, hellre en ofullständig plan som jag följer än en perfekt plan som aldrig blir färdig eller en perfekt plan som jag inte följer. Mm. Och detta handlar ju om att undvika suboptimering, och det handlar ju också om det, till exempel, detta finns ju motsvarighet i andra områden. Till exempel, jag brukar säga att min Batman-karriär är programmerare, det vill säga det jag gör på kvällar och helger och nätter. Och där pratar man om ett koncept som heter MVP, Minimum Viable Product. Vad är det minsta jag kan göra där jag kan leverera en produkt som ändå kan illustrera det vi vill eller som gör det som kunden vill ha? Så att jag tror att det handlar om liksom, ja men, sikta på att göra saker tillräckligt bra, sikta inte på att göra dem perfekt. Sen kan du alltid komma tillbaka och göra det lite bättre eller liksom så. Så till exempel så här, det är mycket viktigare att du kommer igång och börjar spara med fondrobot än eller att du kommer igång och spara än vilken av portföljerna du har, eller att du sätter in i ombalansering hur det funkar eller hur du köper en guldfond på Avanza. Mm. Alltså skit i det. Det är inte där slaget står. Känns det förståeligt?
Absolut.
Ja.
Men det känns också som man kan prata länge om
Gud,
man ska tillämpa det i sitt liv.
Ja, och detta är inget unikt för liksom ekonomisparande. Detta kan man verkligen... Det är ju en av de grejerna som jag älskar med detta som Jonathan liksom sa. För att han har använt massa sådana principer. Och han säger så att ja, men jag har ett antal principer som alltid ska vara sanna. Oavsett situation, oavsett yrke, oavsett liksom område.
Då blir man ju nyfiken på vad det är för principer.
Ja, men det är ju det som kommer att vara riket sammansramverket, lite som vi läckte, som också är en pågående diskussion i forumet, där det finns liksom informerade beslut. Det är också en sån princip som alltid är sann. Du behöver alltid ta informerade beslut. Eller en annan sån princip är så här, bäst läge leder. Att den som har bäst översyn över en situation är den som ska leda situationen. Och sen spelar det ingen roll om det heter kundtjänstmedarbetare eller vd eller tekniker på fältet. Eller liksom så här. Men det är det vi ska prata om på Patreon. Mm. Och jag tror att detta är det jag är så här sjukt inspirerad av, jättetacksam till Jonathan. Så jag tror att detta kommer vara så här återkommande tema. Jag tror att jag kommer försöka sikta på att få med Jonathan som gäst här i något av avsnitten. Jag tror att det kommer vara magic. Bra, så att om vi tar dagens avsnitt då, inget av tipsen idag kommer vara perfekta. Det är inte det jag siktar efter, att göra den mest billigaste portföljen eller den bästa portföljen, utan alla de här portföljerna är tillräckligt bra. Vill man vara liksom så här, vad är invändningarna, vad är de här perfekta portföljen, forumet, där har du liksom allt. Och jag kommer också ge förslag på de vanligaste variationerna. När vi säger så här, vad är det för variation på detta som kanske gör den lite bättre? Liksom, vad är nästa steg, eller hur kan man liksom tänka? Och för mig underlättar det jättemycket att kategorisera det så här. Detta är baslösningen, detta är liksom metoden, och den är tillräckligt bra. Sen kan jag göra den lite bättre och ännu lite bättre, eller lite bättre. Eller så bara nöjer jag mig. Liksom.
Mm.
Och det är ju därför då vi liksom säger då att för nybörjaren, för såväl nybörjaren som experten, så är det bästa man kan spara i enligt mig, och då enligt liksom mycket här med forumet, är en fondrobot. Och fördelarna med en fondrobot är liksom, det är enkelt att komma igång, det är enkelt att göra rätt, det är enkelt att undvika att göra misstag. Liksom, du får rätt skattekonto, det är lätt att sätta upp ett månadssparande, alltså tröskeln är låg för nybörjaren. Men även för den som är liksom väldigt duktig eller har mycket pengar är Lysa jättebra. Det är liksom, har man ett bolag som man har sålt och man har tjänat massa pengar, kan man använda Lysa. Har man ett trädobolag, att man har ett bolag som man ska plocka ut mycket pengar utifrån skatt, då funkar Lysa jättebra. Så att det är inte bara så här, att du som ändå kan lite om ekonomi, nej, för dig är det inte fondrobot, utan detta är liksom tillräckligt bra oavsett om man är expert eller nybörjare eller mitt emellan. Liksom. Och för att det hjälper dig att få ihop den här höstacken som forskningen pratar om, det är billigt och det är så här, kom igång, glöm. Och billigt, då kan vi också sätta det apropå liksom jämföra. Om man gör det själv och ska ha en motsvarande portfölj som en fondrobot, så utgår vi från att fondroboten kostar typ 0,4. De kostar typ 0,37. Men om man säger 0,37, så kan man göra en egen portfölj för typ 0,28. Så det betyder, vad är merkostnaden för mig att använda en fondrobot versus göra det själv? Ja, men det är 10 baspunkter eller 0,1%. Det vill säga en 100-lapp per 100 000 investerat.
Mm. When you put it that way.
Ja, och då är vi tillbaka här. Är det värt att optimera en lösning där jag ska göra det själv med all den kompetens, tid och energi som det kräver versus att jag sparar en 1000-lapp per år? Alltså, och en 1000-lapp, då förutsätter jag ändå att jag har 1 000 000 och investerar, vilket inte alla har.
Mm.
Liksom. Så att vi har, vill man liksom titta på liksom en ganska djup genomgång, så är det avsnitt 183. Och då, det var förra årets artikel. Men grejen är så att jag tittade igenom den artikeln. Där är ingen mening att uppdatera den. För att det är same same. Det som har blivit bättre i år, om vi liksom tar en variation, är att Avanza Auto 6, som är en typ, en jämförelse med fonden. Det är också att du får höstacken. De har sänkt priset, alltså har den blivit bättre. Så att det är ett alternativ. Vi kommer att prata om det som variation. Så Lysa är vårt första alternativ. Vårt andra alternativ är Opti. Och som vi sa i sammanfattningen, Lysa, bred, billig, störst, ingen app. Opti, bred, den är bra, den är dyrare än Lysa. Den är egentligen lite för dyr för att den ska gilla i min smak. Men de har ofta mycket kampanjer, så att priset liksom hamnar ändå runt 0,4, som är helt okej. Okay. Och den finns, deras största fördel är liksom, de finns som app. Bra. Och liksom du som är ny eller som inte har lyssnat på avsnitt 99, titta gärna på det. Där går vi igenom vad forskningen säger och varför det funkar. Och sen så vill jag också säga så att till dig som investerar enligt forskningen, det vill säga en fondrobot eller en indexfond, alltså där att man investerar alla bolag i alla storlekar, i alla länder, i liksom alla branscher, alla liksom delar. Så för dig som bara liksom, lyssnar på detta som ett poddavsnitt, så har jag lagt fram en bild på, ser du vad det är?
Ja, Tour de France.
Tour de France, och så är där en sån här lag, cykellag, och så är där en av de här cyklisterna som har den här gula tröjan. Och då är det så lite roligt, för att i Tour de France, eftersom det är massa olika etapper, så har de olika tröjor. Och detta är, den gula är ju då liksom ledartröjan, du leder tävlingen.
Har du sett dig in i hur Tour de France funkar?
Alltså jag kollade faktiskt på Tour de France.
Eller Giro eller något sånt där.
Ja, det är Italien.
Yeah.
Alltså nej, men jag följde faktiskt cykel för många, många år sedan, som en Rickard, en kompis.
Mm.
Du vet, och då har de har en, jag vet inte om de har det längre, men de hade en prickig tröja också.
Är det vissa tapper?
Ja,
att ja, vi ska inte gå in på det, såklart, så för det har inte med ekonomi att göra.
Nej, men du kan vara så här, vi har vunnit bergsetappen eller vi har vunnit sprintetappen eller liksom du leder overall.
Mm.
Och min poäng är så här, som investerare i indexfonder eller en fondrobot, sorry, du kommer aldrig få en ledartröja. Du kommer aldrig vara bäst. Alltså, och det, och varför jag kan säga det med stor säkerhet är för att en indexfond eller en fondrobot, det är ju hela höstacken, det vill säga det är snittet för hur marknaden går. Och det betyder att du kommer alltid vara i mitten. Där kommer vara hälften av aktörerna kommer vara bättre, hälften av aktörerna kommer vara sämre. För att om det inte är så att hälften är bättre, hälften är sämre, så kan ju inte du vara snittet.
Mm.
Liksom. Så att detta är liksom sjukt viktigt. Vi pratade om detta i avsnitt 234-235 med Patrik Adamsson från just Lysa. Men jag är mycket hellre den där cyklisten som placerar mig bra eller genomsnittet i alla etapperna, än att jag har vissa enskilda etapper där jag är bäst, vissa enskilda år där jag är bäst och sen har andra år där jag är typ sämst. Är ni med? Och genom att jag hela tiden är genomsnittlig och att inse att genomsnitt är okej, så kommer jag liksom hamna i topp typ 30% eller till och med högre. Inte för att jag över tid kommer bli bättre och bättre, utan helt enkelt för att de andra kommer liksom straffa ut sig. Och detta är liksom så här liksom viktigt, är då att du kommer liksom alltid att förlora i de här jämförelserna med andra. Du kommer alltid, när du sitter på en middag och pratar med någon annan och de frågar så här, hur gör dina investeringar? Så kommer den andra garanterat, om de tar upp frågan, säga så här, men du vet, jag investerade i den här fonden eller detta bolaget och detta har gått superbra. Och du kommer alltid vara sämre.
Mm.
För det är ingen som tar upp så här, men jag hade ett jättebra börs och jag gick minus 30%. Alltså, det säger man inte. Jo, i och för sig, om börsen har gått minus 50, då är man ju stolt. Men min poäng här är, till exempel 2020, Då var den vanligaste kommentaren som jag fick kring vår portfölj så här, varför har du inte med Ny Teknikfonder? Du borde ha med Swedbank Robur Ny Teknik, du borde ha med TIN Ny Teknik, etc. Och jag fattar, 2020, alltså om vi tar TIN Ny Teknik, jag gillar ju Carla Anfeldt och Erik Spinchorn, de gjorde ju plus 70% mot index. Alltså plus 70%, alltså du vet, det är asbra. Men om vi tittar på 2021 så gjorde de plus 7%. Mm. Liksom. Och index, om vi tar liksom då 2020, då gjorde de 70%, index gjorde 5. Förra året gjorde de 7, index gjorde 40. Mm. Än med, så de vann ju liksom den ena etappen 2020, men de kom ju liksom hopplöst efter förra året. Och detta är ju det liksom att jag kan tycka är lite frustrerande, liksom jag får bita mig själv i tungan, för att min portfölj eller då min indexfond eller mina fondrobotar, liksom, och då pratar jag inte om min, alltså Riket Sammans, utan min som investerare i höstacken. Jag kommer alltid bli jämförd med det som har gått bäst. Jag kommer inte bli jämförd med den som liksom vann för 3 år sedan och sen har varit dålig, utan jag kommer alltid varje år bli jämförd med det som var bäst det gångna året. Och då får man liksom inse så här, nej men jag tävlar inte i sprinten, jag ska vinna över tid. Mm. Och då måste man liksom komma ihåg det där. Till exempel om vi tar det för 2021, så var en vanlig fråga så här, men Jan, varför rekommenderar du inte Avanza Zero? Det är en gratisfond, Sveriges 30 största bolag. Den gjorde ju 33% förra året. Lysa gjorde ju bara 30 och kostar 0,4. Är du med? Det är få som kommer ihåg då att till exempel 2018 gjorde Avanza Zero minus 7 och Lysa gjorde minus 2. Mm. Är du med? Så att investera i index är att alltid vara loser. Mm. Och det är så här, just liksom...
Inte ja. Alltid, men om man, beror på hur man jämför.
Ja. Ja. Mm. Och eftersom de flesta jämför med det som har gått bra,
då är man alltid loser.
Så är du alltid loser. För att index kommer alltid gå liksom som index. Det kommer alltid vara snittet. Mm. Och samma sak på Stockholmsbörsen. Om vi tittar 2021 så är det 409 noterade aktier på Stockholmsbörsen. 198 av dem gick back. Mm.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nej, du kommer aldrig bli jämförd med de 198 som gick back. Du kommer bli jämförd med Hexagon som gjorde 600%. Tror jag det var, eller Hexatronic. Nej, jag vet inte. Det var något av dem liksom, bolag.
Alltså att investera och stå fast vid sin strategi, det är ju som ett mind game med sig själv lite.
Ja.
Man vet alltså, vem är jag, varför gör jag detta, hur länge har jag tänkt hålla på, varför, ja. Vem kommer säga vad, vad, ja. Kommer jag inte bry mig om, vad kommer, ja. Jag bry mig om?
Ja. Och sitta där och smila och säga så här, fan vad duktig du är. Jag vet inte, jag brukar säga så här, men jag är inte tillräckligt bra, jag får köra på index. Ja, men vet du vad som är lite roligt? Där finns ju sån meme på nätet. Jag ska se om jag kan lägga upp en bild på detta sen i artikeln. Som heter Midwit. Jag vet inte om du vet vad Midwit-memet är. Midwit-memet. Nu ska jag se här om jag förklarar. Vi ska ha haft Caspian här. Men Midwit-memet är så här. Det är en normalfördelningskurva. Och så längst till vänster så har du någon som är så här, liksom, men du är så här, jag är ointelligent, jag är dum i huvudet, så jag köper indexfonder. Och sen har du liksom på andra sidan på de som är supersmarta, så du vet ninjorna, är så här, jag köper indexfonder. Så de som är liksom dummast och smartast köper indexfonder. Och sen har du i mitten, har du så här, du vet, inflationen är på väg upp, så därför investerar jag i bolag som bara kan öka priset på sina produkter. Alltså du vet så här, den här midwit.
Som försöker vara smarta.
Ja, som försöker vara smarta. Medan vi andra, vi som är stendumma och vi som är smarta, vi kör indexfonder. Så att, liksom så här, jag gillar det. För kommer jag säkert få feedback på att jag missuppfattat. Caspian, du får liksom lägga till någon box här om jag hade. Eller klippa in bilden får du göra. Bra. Det andra då, repetition, när vi pratar om detta för att hjälpa till, är att, som vi också har pratat om i tidigare avsnitt, du kan inte utvärdera ett beslut baserat på utfallet av beslutet om det påverkas av slump. Så det vill säga att utan det jag behöver titta på är att jag behöver värdera mitt beslut på processen. Hur tänkte jag? Vilken information hade jag tillgänglig när jag tog beslutet? Hur såg min process ut? Min tankeprocess? Och jag påstår ju till och med att investera handlar om att förbättra sin process, helt enkelt. Och om vi tar ett väldigt konkret exempel från 2021. Så utfallet blev att tillväxtmarknader bidrog negativt.
Ja.
Är du med? Mm. Så det var kast 2021 att äga tillväxtmarknader. Om jag skulle fatta beslutet baserat på utfall för 2022, då hade svaret låtit så här: skit i tillväxtmarknader, ta bort tillväxtmarknadsfonden, skit i Avanza Emerging Markets eller Länsförsäkringar tillväxtmarknad. Liksom. Men om jag istället baserar beslutet på processen och säger så här: okej, jag har läst väldigt mycket forskningsartiklar, jag har tittat på historik och då säger liksom forskningen att jag ska ha så bred exponering som möjligt, och i så bred exponering, så stor höstack som möjligt, så inkluderar det faktiskt att inkludera då Sydkorea, Taiwan, Kina, Indien, Brasilien. Det är rätt att utifrån ett höstacksperspektiv, utifrån ett forskningsperspektiv, utifrån ett historiskt perspektiv, där liksom tillväxtmarknaden vissa har överpresterat, andra underpresterat, tittar vi utifrån värderingar så är det rätt beslut att ta med tillväxtmarknader. Så därför liksom påstår ju både jag till exempel och Lysa och Opti och alla andra som investerar enligt forskningen att tillväxtmarknader ska vara med i en portfölj även om de förra året bidrog negativt. Hänger du med på liksom...
Ja, jag hänger med. Jag tänker lite så utanför ekonomi också, så hur jag gör med andra processer och sånt, men det är, jag har inte så mycket visdom att ge i det, för jag försöker då lista ut själv mina beslutsunderlag i andra frågor, inte bara då ekonomi. Ja.
Nej, men så här, nyckeln, alltså i vissa fall kan man utvärdera beslut baserat på utfall, men det förutsätter att det är 100% skicklighet i det. Men när du har slump, alltså när du har faktorer du inte kan påverka eller inte har perfekt information, för ibland fattar vi ett beslut på den information vi har, sen liksom får vi ny information och då kan vi säga, men då hade jag tagit ett annat beslut. Ja, men du hade inte den informationen när du fattade beslutet. Liksom. Så processen, hur jag tar beslut, är egentligen mycket, mycket viktigare. Också ett så här, jag har fått förslag i forumet, borde ha ett avsnitt om beslutsfattande.
Beslutsprocesser. Har vi inte pratat lite tidigare?
Jo, lite. Ja. Vi pratar ju samma om poker. Mm. Så att om vi tittar då på nästan, så nu har vi pratat om fondrobot, det är det första liksom braiga eller det bästa sättet. Liksom. Om nästa då sätt, om man inte kan eller vill, om man inte kan använda en fondrobot eller om man vill göra själv eller man är intresserad etc. Så för det första så är det inte antingen eller. Du kan göra själv och ha en fondrobot. Så att vi har det sagt. Exempel är till exempel tjänstepension eller företag eller något sådär. Då är liksom då fonden Länsförsäkringar global indexnära. Den finns på de flesta ställen. Den är billig, den är bred. Det är liksom höstack. Den inkluderar inte tillväxtmarknader. Den är liksom på det sättet. Men den är tillräckligt bra. Mm. Men vi hade en diskussion på forumet att man kan göra liksom variationer på den här som jag kommer att ta upp. Och den här kan man då ofta, jag brukar ju rekommendera att antingen att man har det på Avanza eller på Nordnet som är två banker. Eventuellt kan man ha den på sin egen bank om man har till exempel SEB eller Swedbank eller så här. Men jag brukar avråda från det för jag tycker att man ska separera sparande från sin löpande ekonomi så att man har dem på två olika ställen så att det inte blir sammanblandat. Men man kan absolut, är man så här, jag är kund på Länsförsäkringar, jag är inte intresserad, jag vill inte ha en fondrobot, jag vill bara ha Länsförsäkringar. Ja men köp den via Länsförsäkringar, it's fine liksom. Och sen kombinerar man den här Länsförsäkringen global indexnära med ett bankkonto med insättningsgaranti. Och anledningen varför jag säger kombinationen, för det kommer vi till, är att man vill styra risken. Du vill inte ha alla pengarna i, liksom, i aktier som då Länsförsäkringen, för den ger dig typ 1600 bolag runt om i hela världen. Det är en ganska stor höstack. Men om du ska använda pengarna kanske om 3 år, då vill du inte ha pengarna i en aktiefond, för då kan de variera stort i värde, utan då vill du ha dem på ett bankkonto med insättningsgaranti.
Är det också bufferten där då?
Buffert kan också vara där, men detta är inte att vi har ser det som buffert, utan du har buffert och det här.
Ja.
Så att istället normala, hade du frågat mig för 10 år sedan, så hade jag sagt Länsförsäkringar, global indexnära och AMF räntefondmix. Problemet är att räntefonder 2022 är lite som Erik Strand brukar skoja om, det är så här return free risk. Alltså du tar risk för att gå back. Liksom, och du får ingenting. Så om vi tar Lysa som exempel, om vi hade haft 100% i Lysa räntor som jag inte rekommenderar och direkt avråder från, då hade vi förra året förlorat 0,2%. Om vi och då tar vi en risk. Alltså vi har ju förlorat pengar. Om vi istället hade haft pengarna på ett bankkonto med insättningsgaranti, så hade vi fått 1% garanterat utan risk. Så därför så här return free risk när det egentligen så. Här rekommenderar jag Lunar Bank som är en dansk bank. Vi har en sponsrad länk. För tydlighetens skull ska man också säga att vi är delägare i Lunar Bank. Men de ger 1,05% ränta med insättningsgaranti. Så jag vet inget annat ställe som är
där man
liksom
får
bättre.
1,5.
Ja, och de lyder under danska finanstillsynet. Så att det är liksom Kinnevik är ägare i det bland annat. Så att Jag gillar som sagt Lunar Bank. Finns andra saker, Avanza Sparkonto Plus finns också om man vill ha det, men då är det ofta lägre ränta. Så att detta är liksom baskaset. Så baskaset för alla är en fondrobot. Nästa om man vill göra det själv, inte att detta är bättre, för det är det inte nödvändigtvis bättre än fondrobot. Så det är inte så att du börjar på det sämsta så går vi bättre och bättre.
Nej.
Utan vi pratar om parallella spår, att om du inte kan köra fondrobot så är detta ett alternativ som är tillräckligt bra. Om man vill göra det lite bättre.
Är det variationen nu?
Nu kommer en variation. Mm. För nu säger vi så här. Problemet med Länsförsäkringar global indexnära, det är att höstacken är stor. Det är typ 1500 bolag. Men där är inga indiska bolag. Där är inga kinesiska bolag. Där är inga taiwanesiska bolag. Där är inga indiska eller brasilianska bolag. Mm. Så vi vill öka den. Vi säger dessutom så här att där är inga småbolag. Det är inga globala småbolag i den här fonden, för den tar ju bara de största, 1500 största bolagen. Så vi vill lägga till globala småbolag, vi vill lägga till tillväxtmarknaderna. Och sen säger vi också så här, vi bor i Sverige, så det är rimligt att ha en viss exponering mot Sverige också. Medan liksom i Länsförsäkring så får du bara 1% av pengarna i Sverige.
Mm.
Utan vi vill ha en större. Så att en variationen blir att vi går från att vara 1500 bolag höstack, och Lysa har typ 7000 bolag höstack. Så vad vi vill göra är att vi vill göra den här Länsförsäkringen varianten lite bättre.
Mm.
Är du med? Genom att göra höstacken större, genom att lägga till 3 fonder. Och då kommer vi till det då som är liksom basportföljen i riktigt samma sak. Alltså om man ska ha 100% aktier. Exakt samma som förra året, då är det 70% Länsförsäkringen global indexnära. Det är 10% Handelsbanken globala småbolag, 10% Länsförsäkringar tillväxtmarknad och så 10% plus alla bolag i Sverige. Så vad vi gör, allt detta finns på bloggen med grafer, tabeller, avgifter, you name it. Så jag kommer inte nörda ner i det här. Utan det enda jag vill säga är att den här riktigt basportföljden på 100% aktier, den rättar till felen i att bara ha länsförsäkringar. Men bara ha länsförsäkringar och ett bankkonto är tillräckligt bra. Är du med? Det är inte att detta blir, gör du detta så kommer du få dubbelt så hög avkastning. Mm. Nej. Utan detta är så här marginell förbättring. Okej?
Okay? Yeah.
Ja. Känns det förståeligt?
Ja, absolut. Jag bara sitter med en annan fråga
okay,
som inte har med detta att göra så mycket. Men du, kommer du ihåg att man pratade om BRIC-länderna?
Ja.
Och då var det Brasilien,
Ryssland, Indien och Kina. Ja, det var poppis på 90-talet.
Ja, visst var det. Men så tänker jag så, Ryssland, det räknar man inte som tillväxtmarknad längre, eller?
Jo, men problemet är att Ryssland har lite så här, är lite knökigt att investera i.
Ja.
Det är liksom det är korruption, de har sanktioner, det är massa annat. Det är inte liksom superpoppis.
Vad kallar man tillväxtländer? Har man något sånt där?
Emerging markets.
Ja, man säger inte liksom en förkortning eller vad man ska säga på.
Nej, inte vad jag känner till i alla fall.
Nej. Ja.
Så att detta är så här. Sen har vi en variation till.
Mm.
Och så är så här, men för mig är hållbarhet jätteviktigt. Mm. För att länsförsäkringar är, de sorterar bort den värsta skiten liksom. Men de liksom, så de har en, alla har en hållbarhetsprofil idag med lite självaktning. Sen är det vissa andra bolag som gör en poäng i att så här, när vi har ingen hållbarhetsprofil, vi följer forskningen, vi tar allt.
Yeah. Liksom.
Yeah. Men om man tycker att liksom hållbarhet är super, jag vill inte investera om det inte är liksom uttryckligen hållbart. Liksom. Så har vi en variation på detta med då tre hållbara fonder. Och det är precis samma sak. Då har vi SPP Global Plus, 80%, 10% SPP Emerging Markets Plus och 10% SPP Sverige Plus. Är med, så är det exakt samma. Det är tillväxtmarknader, det är Sverige, det är globalt.
Mm.
Det vi inte har i denna är småbolag, för att det finns ingen liksom hållbar, extra hållbar fond med globala småbolag. Okej?
Okay? Yep.
Och sen så kan man då med då till exempel Länsförsäkringarfonden och ett bankkonto eller basportföljen ett bankkonto, kan du då skapa alla kombinationer som behövs för olika risknivåer och sparhorisont. Så vill jag ha låg risk, ja då tar jag 20% basportföljen, 80% bankkonto. Vill jag ha en lång sparhorisont, hög risk, ja då tar jag 100% basportföljen, 0% bankkonto. Är ni med? Så att om jag vill ha högre eller lägre risk så är det inte att jag väljer andra fonder.
Nej.
Utan jag styr det att bankkontot, ju mer bankkonto desto lägre risk, desto lägre avkastning. Ju mindre bankkonto eller ju mer aktier, desto högre risk, desto högre avkastning.
Mm.
Okej?
Okay? Yes.
Bra. Sen har vi några variationer på forumet där vi har pratat om att till exempel Småsparguiden föreslog att istället för plus alla bolag i Sverige så tyckte de att man skulle ha plus småbolag. För de tyckte att det var överlapp, som jag förstod det. På Avanza, om man är kund där, så kan man byta ut länsförsäkringar, tillväxtmarknadsfonden mot Avanza Emerging Markets fonden. Alltså det är så här små variationer. Är du med? Så det har vi på bloggen. Det är lite...
Jag tänkte bara, i Lysa till exempel, har jag räntefonder då?
Ja, om du har Lysa till exempel 80-20, då kommer du få liksom 80% av deras 100% aktieportfölj som är liksom jättestor höstack, och sen kommer du få 20% räntefonder.
Mm.
Ja.
Jag känner bara att vi inte har pratat så mycket om det på sistone.
Men det kommer.
Det kommer, okej. Okay.
Det kommer, så tänk kvar. Så att variationerna här, det finns, så jag ville liksom säga så här, att jag är inte dum i huvudet, jag fattar att även så Avanza Emerging Market finns. Jag vet att man kan byta ut länsförsäkringar mot SPP Aktiefond Global. Men i min värld så är det variationer på det same. Och det går inte att säga så här, gör du detta så kommer det bli väsentligt mycket bättre. Utan det hamnar i det här, det kan lika gärna vara. Mm. Alltså det är en sån här optimering som jag är oklar om jag kommer få betalt för.
Yeah.
Liksom. Sen vill jag återigen kasta grejer. Gud vad mycket jag refererat till forumet idag. Men där är en användare som heter Alec. Som var så här, men om jag vill köra en motsvarande basportfölj eller motsvarande Lysa fast jag är kund på Handelsbanken och har konto där, hur gör jag då? Eller mina föräldrar, de vill inte byta, utan de är kunder på Handelsbanken, varit det hela sitt liv. De vill ha en Lysa-portfölj eller en basportfölj på Handelsbanken. Hur gör man då? Så han har, med hjälp av andra på forumet ska sägas då, har satt ihop en lista med exakt hur fördelar du pengarna i vilka fonder på respektive bank för att få en så billig portfölj som möjligt som är så lik basportföljen eller så lik Lysa som möjligt. Ett enormt jobb. Så att där har man ju variationer som är optimerade på leverantör, alltså på bank du är kund hos. Makes sense?
Mm. Hur bra blir det då?
Det är helt okej. Det är tillräckligt bra.
Mm.
Det är, visst är det sjukt?
Jo, det är sjukt bra, men det är också diffust. Så vad betyder tillräckligt bra då? Är det liksom, eller förstår du vad jag menar? Att det är,
ja, för att vi är ovana vid tillräckligt bra.
Jo, men det är också subjektivt vad det betyder för liksom, man måste nästan så säga så. Det här, mellan det här, de här två siffrorna, här intervallet är tillräckligt bra. Förstår vad jag menar?
Ja.
Jag är ovan vid att du inte har ett intervall här som du pratar om, utan det bara är så här
Jag tänker på det lite, du vet Charlie, Charlie är en vän till oss. Han och hans pappa har ett uttryck när de renoverar hus. Och om de sätter upp en list och så är den liksom sned, så tittar de på den. Och så tänker jag så här, ska vi göra något åt den? Frågar den ena den andra. Om den andra säger nej och de är okej med nej, då är det så här, den är perfekt. Då är den perfekt. Är du med? För då behöver man inte lägga tid och vi kunde fixa till den. Nej, vi har definierat den som perfekt. Mm. För att jag tänker inte göra något åt det. Om jag ändå inte tänker göra något åt det, då är det perfekt. Jag gillar det. Det är skönt.
Ja, det är som en helt ny människa som ser i studion.
Ja, men
detta måste ju varit ändå, alltså, det kan inte vara så att från en vecka till en annan så har du kommit fram till de här sakerna tillräckligt bra, good enough, och att det är perfekt. Det måste ju varit en lång process.
Ja, alltså jag, så här, jag tror att Jonathan då, att han hjälpte mig att sätta ord på det och att sätta det i ett sammanhang. Alltså jag har haft de här tankarna sen på programmering. Ibland så hittar jag liksom kod som är så här, fy fan vad dålig kod. Och då kan det vara kod som jag har skrivit för 2 år sedan eller 3 år sedan. Och då är det där, du vet, jag brukar skoja om att om du inte skäms för det du gjorde förr så har du inte utvecklats tillräckligt. Men då kan jag ibland vara så här, nej men okej, jag har 10 grejer jag ska koda. Att lägga tid på att ändra denna gamla koden för att den ska vara up to my standards är inte optimalt. Men det kommer ske på bekostnad. Så det är tillräckligt bra. Det är okej att lämna det och gå vidare trots att det inte motsvarar det jag skulle vilja. Lite som jag sa det med exempel med Charlie. Listen är sned och det är perfekt.
Mm.
Så att jag vet inte, för mig blev det så här liksom frihet i att jag behöver inte försvara liksom att jag valt tillväxtmarknadsfonden mot Avanza Emerging Markets, utan jag kan vara i att liksom säga, nej men det är tillräckligt bra, det är okej. Okay. Jag behöver inte göra, jag behöver inte lägga massa tid på att optimera det eller liksom, ja, bråka med folk om att det, utan så här, perfekt, det du vill göra, du vill byta tillväxtmarknadsfonden mot Avanza Emerging Markets, perfekt, det är en variation, grattis. Eller det är som när vi tränar vår kravmaga. Så här, ja visst, vi kan träna olika slag. Sen finns där 100 variationer på dem. Liksom så här,
jag beroende på situationen.
Ja, liksom så här, okej, okay, jag ska liksom så här, men jag står liksom snett. Eller jag ligger på marken. Eller jag liksom har hoppat. Eller, alltså du vet, det finns 1000 variationer, men det är fortfarande same, same. Och om vi då kommer till det som jag upplever egentligen spelar mycket större roll än huruvida jag väljer Avanza Emerging Market eller den som säkra tillväxtmarknad. Jag ska säga skillnaden mellan de två fonderna är alltså 8 baspunkter, tror jag. Alltså det är så här, den ena kostar 0,3, den andra kostar 0,22. Mm. Alltså vi pratar så här 0,08. 80 kronor på en 100 000.
Yeah.
Det är liksom så att vi får en relation.
Ja, men det är just när du säger de siffrorna som man en relation till, och man tänker så, nej det tänker jag fan inte.
Ja precis, där har vi en, den fonden är billigare, John, det ska vara så billigt som möjligt. En forskare, jag så här, vi pratar om 80 kronor på 100 000. Liksom. Mm. Så om vi tar till exempel i förra avsnittet, 237, när vi pratade om hur gick börsen 2021, så sa vi så här, ju längre sparhorisont, desto jämnare och mer förutsägbar avkastning eller genomsnittsavkastning. Okay? Så tiden, vi brukar säga, tiden är din bästa vän eller är spararens bästa vän. Ju längre sparhorisont, desto lägre risk för nedgång och högre sannolikhet för att gå plus. Är du med? Det sa vi liksom förut, att börsen på ett års sikt går kanske upp i typ 60% av fallen, men på en 10-årsperiod var den upp 94% av fallen, en 25-årsperiod var 99% av fallen. Alltså påstår jag att den viktigaste frågan i mitt sparande, om jag tittar liksom, tar ett steg bak, är inte väljer jag liksom Lysa eller Opti, eller väljer Lysa eller Länsförsäkringar, global index, där diskussionen ofta står, detta är de bästa fonderna, detta är fonden du ska, det är ofta där vi hamnar i fokus. Men i förhållande till den mycket svårare frågan är så här, hur lång är tidshorisonten på mitt sparande? Mm. För hur liksom, lång tid jag sparar kommer liksom påverka min avkastning, det kommer påverka min avkastning i form av att jag har olika möjligheter att investera. Och jag brukar säga, ju längre tidshorisont desto mer kan du spara i aktier. Jag har till och med haft en tumregel som säger så här, 10% i aktier för varje år i sparhorisont. Mm. Och sen har vi gjort fina grafer. Jag är skyldig till det här. Liksom att jag har sagt så här, på 0-2 år, liksom allt på ett bankkonto. Om du har 5 år så är det 50% aktier, 50% räntor. 6 år, då är det 60% aktier, 40% räntor. Problemet är att när jag liksom återigen lyssnat på folk i forumet, pratat med folk, träffade de här nybörjarna efter eller innan jul, så inser jag så här, nej, de flesta har inte en sparhorisont som heter 6 år liksom, eller 5 år.
Ja, vad har de flesta då?
Nej, de flesta har 2 sparhorisonter och den låter så här och nu,
ja.
Typ närtid, och närtid är 1 år. Alltså fram. Alltså så här, man tänker så här, januari tänker vi fram till jul. Vi har liksom den översikten. Och sen har man sparhorisonten som heter så här, jag behöver inte pengarna alls. Mm. Än med så här, det vill säga långt fram. Så vi har egentligen, om jag ska liksom överdriva, generalisera, så påstår jag att vi har 2 sparhorisonter, 12 månader och pension.
Jag tror att du har rätt, men jag tror att det är man inte har funderat över sina sparhorisonter så mycket.
Men återigen, Kalle, om jag skulle fråga, du behöver inte svara nu. Nej. För att då hamnar vi i en helt annan konversation. Så här, vilka mål har du på, liksom, vad kommer hända det kommande året? Är med? Då har du ganska bra koll, eller hur? Mm. Vad kommer hända om 25 år? Har vi också ganska bra koll? Ja, men det vill säga pension, du vet, så här, barnen kommer flytta hemifrån, vi kommer resa med, vi kommer kanske bo utomlands, eller hur?
Ja.
Det är med så. Mm. Vad har vi för mål för 2027?
Nej, men ekonomiska mål eller?
Vilket som helst. 2020, vad kommer att hända 2028? Jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt.
För det är den där mellanhorisonten. Och jag påstår att de flesta av oss, vi klarar, du vet, jag har sett det på workshoppar. Så har jag sagt så här, du vet, vi ska dela upp det för vi har 3 hinkar. Så vi ska ha 3 tidshorisonter. Bufferten, kort horisont, lång horisont, högrisklinken för pension. Sätt mål här på mellanlång sikt. Sätt mål på 5 år.
Ingen vill det.
Nej, ingen sätter det.
Det är ingen som gillar 5-årsplaner.
Nej.
Vad jag vet. Jag gillar inte det heller. Och grejen är den att jag tycker det är jätteskönt att du säger det, Jan. Och jag håller med dig.
Och är du
vänta lite här nu.
Jag vet
det
inte,
ju att göra med hur livet utvecklar sig jättemycket.
Ja.
Det har det ju varit man vill bo och det vet man inte nu. Och du vet, om man ska gifta sig och sånt.
Ja. Ja, så jag kommer in med grejer. Och är du nu en sån person som är så här, men vi ska gifta oss om 3 år. Naturligt, alltså jag pratar generellt. Och är du en person som vet exakt vad som kommer hända 2020, grattis. För då kan du vara mycket bättre i ditt sparande än vad vi andra är. För vi andra är lite så här och nu och liksom långt fram.
Och, det känns som att du fick ut mycket av det där att träffa nybörjarna i Stockholm.
Ja, alltså det var så mindblowing.
Jag tycker det är jättefint och jättebra och alltså att ha kontakt med verkligheten, då måste man ju ut i den, liksom prata med en annan generation, kanske äldre, kanske yngre, kanske mycket yngre. För ha autentiska samtal om ekonomi är fan inte lätt.
Nej.
Det har du haft
med
de här som du pratade med. Jag vet inte om jag får säga någonting mer om
det. Ja, men det kommer. Det var en kampanj, alltså var en reklamkampanj som Hanna Pi, som är så här influencer, fixade för Anyfins räkning. Och så fick jag liksom vara expert och prata med henne och hennes kompisar. Mm. That's it. Och jag får hoppas att hon inte kollar på det här. För att då kommer hon nästa gång säga så här, ja nu fick du betalt förra gången. Men nästa gång så får du betala oss, för tydligen får du så mycket ut av detta för din egen podd, så att det är vi som bidrar till dig eller tvärtom. Liksom. Ja, ja. Men i alla fall, men ja. Om vi kommer tillbaka.
Nej, vi kommer tillbaka till sparhorisonten nu.
Ja, mm. Och ytterligare problem då i praktiken är, och detta har också så här, liksom pratat med finansiella rådgivare, detta har pratat med Rickard Nylund om, som är på Real FF, som då höll också, han var med på ett Patreon-möte. Och då sa han så här, problemet när folk säger att långt fram är att långt fram är inte så långt fram som vi ofta tror. Att ofta förändras vår livssituation. Och det där som var ett 10-årigt sparande, det tar slut här och nu. Är ni med? Att vi skulle spara, detta sparandet har jag, det ska jag ha 10 år framåt. Jag träffar en partner, du vet så här, vi får barn, vi behöver en ny lägenhet. Ja, men det där 10-åriga sparandet, du vet, det får ta slut. Och jag tyckte det var också så här, jag älskar vårt forum, Ruined, en användare, la upp den här bilden på sitt Avanza-konto där han sparade. Ja, men han sparade, visar så här, när du köpt och sålt fonder liksom på en graf, och då har han då investerat brett i höstack i Avanza Global, och så har han haft ett löpande månadssparande, ökat, sen coronakraschen, du vet så här, då säljer han allt, köper ingenting mer. Och du vet, när jag såg det, jag bara, nej, du vet, jag fick så mycket empati. Du vet, så här, detta är en mardrömsgraf. Du vet, så här, du har sparat på hela vägen upp, för panik säljer i botten. Mm. Liksom. Mm. Sen skrev han då en kommentar så här, jag fattar, det är inte så illa som det ser ut. Utan så här, jag var tvungen att köpa en lägenhet. Så att pengarna här, det var inte någon panikförsäljning, utan det var så här, pengarna gick till en lägenhet. Och för mig var det så här, detta är så här tydlig illustration på att det där långsiktiga sparandet i en global indexfond, alltså så här, du vet, checka alla boxar. Men liksom så här, livet förändrades, då tog man ut pengarna. Och jag påstår att pengarna ska användas, men vi har svårt med sparhorisonten. Sen ett annat misstag med sparhorisont är att jag upplever att de flesta har missuppfattat sparhorisont på 10 år.
Mm.
För att det är den på 10 år, då är den på 10 år från varje givet tillfälle. Som jag påbörjar ett sparande 2022 och jag ska spara i 10 år till 2032, då ska jag alltså om 5 år, har jag ju bara 5 års sparhorisont. Det vill säga att om 5 år ska jag ha en 50-50-portfölj. Är du med? Om vi köper denna tumregeln 10% i aktier per år.
Ja, ja. Visst,
så,
absolut.
Men så gör ju inte de flesta heller, liksom, utan man tänker inte på att ja, men det är en 10-årig sparande. Ja, fast du började det 10-åriga sparandet för 5 år sedan. Det är inte längre 10-årigt sparande, det är bara ett 5-årigt sparande. Och är det ett 5-årigt sparande så måste du göra annorlunda. Och här kan vi säga, om Lyse eller Opti eller någon svenska fond om att lyssna, skapa en fond som ombalanserar en lösning där jag kan ställa in att detta är ett 10-årigt sparande som ändrar den där balansen åt mig automatiskt. För idag gör inte Lyse det heller. Och jag är så här, det där borde vara ett enkel grej för dem att ändra. På engelska kallas detta för target date fund. Ja. Liksom att jag har ett specifikt slutdatum då pengarna ska vara ute. Och då vill man liksom anpassa det efter horisonten.
Men 10 år, kan man inte egentligen tänka så att men det är ett långsiktigt, det är 10 år plus. Och ja, men så har man ingen, för mig i mitt huvud är det så att det finns inget slutdatum, men jo, det är 10 år.
Ja, men 10 år typ. Plus, ja, men så är det, det är det jag menar.
Att vi det är därför det blir lite slarvigt liksom.
Ja, nej, men då blandar vi ihop, det var ju otydlig. Nej, vi har ett påstå att de flesta av oss har kort, liksom som ska vara bankkonto, och sen har vi lång, eller som är så här pension 20-30 år.
Mm.
Här, nu jag kunde jag ta ett exempel med 5 år sparhorisont. Ja, efter 2 år så är det ju bara 2 år sparhorisont, då ska alla pengar vara på bankkonto. Även om liksom hälften. Så att, bra. Och sen det sista, nej det hade vi tagit. Så att sparhorisont påstår jag då är liksom jätteviktigt att fundera på, för att det påverkar vad jag kan investera i. Men återigen har vi varit så här, kort sikt. Om jag har pengarna på kort sikt så är det bankkonto. Har jag pengarna på lång sikt, aktier. Men då påstår jag liksom att det här styr liksom vilken inställning jag ska göra på min fondrobot. Hur mycket aktier ska jag ha, hur mycket räntor ska jag ha? Eller om jag kör länsförsäkringar, hur mycket ska jag ha i länsförsäkringsfonden, hur mycket har jag på bankkontot? Och min poäng här, varför jag lägger tid på detta, är att om jag kommer fram till att jag ska ha 50-50 eller välja en 50-50-portfölj, så kommer den perfekta 50-50-portföljen alltid gå sämre än en tillräckligt bra 100-0-portfölj. Förstår du? En portfölj med 50% aktier, för jag har tagit ett fel beslut om min sparhorisont, kommer gå, alltid gå sämre än en operfekt 100% aktier. För 100% aktier, oavsett om jag väljer Länsförsäkringar, Tillväxtmarknad, SPP, Aktiefond, Avanza Auto, Lysa, whatever, kommer alltid ge bättre avkastning än en perfekt 50-50-portfölj. Mm. Är ni med? Mm. Så att ibland så upplever jag så här, du vet, man har sjukt mycket tid på vilken fond ska jag ha, vilken avgift betalar jag? Och så tar man liksom inte ett steg bak och tänker så här, har jag rätt risk i min ekonomi? Mm. Borde jag ha liksom en högre exponering? Och detta är också så här en upplevelse från många finansiella rådgivare jag pratar med, att de flesta har fel risk. Ofta har man för låg risk, liksom, eller så har man för hög risk. Men så att det är egentligen detta avsnitt som handlar om liksom vilka är de bästa sätten att investera i, vilka fonder ska du äga. Detta resonemanget om sparhorisont och liksom hur du väljer andelen aktier versus bankkonto är mycket, mycket viktigare beslut. Makes sense? Mm. Skittråkigt resonemang, men egentligen viktigare. Mm. Vad tänker du? Jag är alltid så lite så orolig, så bara, nu har jag sagt någonting, nu har jag presterat.
Nej, men det är ju bra grejer du säger. Så. Men det, jag var fortfarande lite kvar i tanken på det där med hur vi fungerar psykologiskt med våra pengar. Det här med du pratade om här och nu, eller långt, långt fram. Liksom.
Är du med? Ja, vad tänker du om
alltså,
det då?
Det var väldigt så, det träffade mig väldigt mycket. För att... jag tror att jag anstränger mig så mycket att liksom man ska tänka så rätt. Liksom.
Mm.
Men så är jag ju inte psykologiskt byggd för det. Liksom. Utan jag är byggd för här och nu och långt fram bara.
Mm.
Och då och jag tror, det känns mycket som att mycket i samhället är konstruerat för en människa som inte finns.
Yeah.
Och det tycker jag är lite ekonomi. Så shit. Alltså, undrar vad det är mer är som är konstruerat för en människa som inte finns. Egentligen kanske.
Ja.
Nu ska jag ju inte säga att jag är att alla andra är som jag.
Men det finns ju inom...
Men det är en stor sannolikhet att det är många som är som jag.
Alltså inom finansforskning så finns det ju en definierad människa som heter Econ.
Och vad är det för en?
Det är en människa som är superrationell, alltid maximerar marginalnyttan av alla beslut, maximerar alltid avkastningen, tar alltid rätt riskjusterat rationellt beslut.
Mm, vad heter den andra som inte
är... Nej, det finns
som
inte.
Är som vanlig alltså, människa.
Nej, men det finns inte.
Men förstår du, Anna, så att det mesta som vi försöker oss på,
ja.
Åtminstone nu här i ekonomi, är gjort för en människa som inte finns. Och då undrar jag, var är det mer så?
Ja.
Alltså det är ju kanske i skolan och det kanske är på jobbet.
Alltså skolan, vi ska inte ta den diskussionen nu, men skolan är ju en industriprocess från 1800-talet där du tar människor som råkar vara födda samma år och ska dra dem genom samma process. Genom samma
för att industri. De ska kunna bli tjänstemän eller arbete.
Ja, så alltså, från början, jag vet inte om detta är sant, det var någon som sa till mig att i första skolplanen på 1800-talet så var det så här, skolans uppgift är att fostra goda soldater och arbetare. Mm. Liksom.
Mm.
Så att jag vet
ja, men du menar att vi kanske sitter fast i något omodernt egentligen?
Nej, det
nej,
tror jag inte.
Tänk om till skolan
tror,
bara.
Nej, utan... men jag tror att liksom, ja, det är off topic. Vi hoppar tillbaka.
Ja.
Så att okay. Jag vet att du tycker att detta är jättekul. Men,
nej, men vi behöver inte gräva så mycket mer i det, utan det var bara en observation. Ja. Mm.
Men så att jag tror att mitt förslag, vad jag landar i, är så här. Har du ett sparande på kort sikt? Då är det liksom 100% med bankkonto med insättningsgaranti. Kort sikt innebär upp till 2 år. That's it. Sen, om du har en sån här, jag vet inte sikt.
Mm, alltså,
ja, det är liksom inte så här pension eller plus 10 år Nej. Eller långt fram. Utan Nej. Det är den här, ja, jag vet inte. Det kan hända att jag ska gifta mig om 3 år, om 5 år. Jag kanske ska träffa en partner, jag vet inte.
Jag kanske flyttar utomlands.
Ja, men det är så här, jag vet inte sikt.
Mm.
Då är det någon så här mitt emellan och då tänker jag, då är det lagom och då tänker jag 50% aktier, 50% bankkonto. Kör du Lysa så bara drar du liksom det till 50-50. Är du på Opti, då tar du Opti 5 eller Opti 4 eller något sånt. Mm. Kör du länsförsäkringar, då är det 50% länsförsäkring, 50% bankkonto. Du gör, alltså så här, resonemanget funkar oavsett vilken höstack du väljer. Liksom. Och sen har du lång sikt. Liksom. Lång sikt, och då är det hög aktieandel, typ 75-100% räntor. Detta förutsätter att du har en buffert vid sidan av, liksom. Och att en förlust i denna delen inte påverkar din vardag.
Mm.
Med, så då har du liksom lite tumregler kring sparhorisonten. När du har sparhorisonten, då vet du hur du ska fördela räntor och aktier. Bankkonto för mig är räntor. Det är en typ av ränteplacering. Så har du sparhorisonten, då kan du bestämma placeringen. Har du placeringen så kan du bestämma fonden. Är med? Och i förhållande till fondvalet så spelar fondvalet ingen roll i förhållande till valet på sparhorisont. Så de två är helt liksom, har väldigt låg problem. Finns viss forskning på det här, och då säger forskningen, om jag har förstått den rätt, detta är en ganska komplicerad studie, men då är det typ så här, 80% av avkastningen bestäms av din allokering till tillgångslaget. Liksom.
Vet du vad betyder det?
Hur mycket pengar du lägger i aktier eller räntor.
Mm.
Det är det första. 15% av avkastningen väljs vilken typ inom tillgångslaget. Det vill säga att om jag säger första var så här, jag väljer aktier. Okay? I nästa väljer jag vilken typ av aktier. Väljer jag globala aktier, väljer jag Sverigeaktier, väljer jag småbolag. Alltså liksom gruppen, det ger ungefär 15%. Så 95% av din avkastning kommer förklaras av tillgångslaget och sektorn. Liksom. De sista 5% av avkastningen, alltså inte 5 procentenheter, 5% av avkastningen kommer förklaras av vilken fond du har valt.
Ja, precis. Detta har vi nu pratat
För länge sedan.
Jag känner igen detta, men det kändes viktigt på något vis.
Ja, detta har vi pratat om för länge, länge sedan.
Mm.
Och detta påstår jag är helt felriktat, för allt samtal hos en finansiell rådgivare, alla samtal i media är så här, vilken fond ska du välja?
Mm. Liksom. Så är det 5%.
Ja, och så är det så här, det gör ingen skillnad om du får fel på sparhorisonten. Nej, exakt, liksom, och på din risk.
Mm.
Bra. Så slutligen, det jag tänker vi ska runda av nu. Tankar om räntor i år. Då är det så här, räntor är svårt. Räntor är svårt särskilt nu 2022 när vi har minusräntor, du inte får någon avkastning etc. Så lösningen som är tillräckligt bra, den låter så här. Kör du Lysa eller Opti, tänk inte på det, gå på deras rekommendation. That's good enough. Vi gör det, det är helt okej. Okay. Vi har liksom flera hundratusen i deras räntelösning. Så det är helt okej. Okay. Hade det varit katastrof så hade jag sagt att det är katastrof. Men det är det inte. Det är tillräckligt bra. Om du kör själv, alltså du inte kör på Lysa eller Opti, då kan du då ta länsförsäkringar istället för att ha en räntefond då. Så har du pengarna på ett bankkonto, precis så som vi har pratat om hittills. Jag gillar ju då som sagt Lunar Bank till exempel. En variation på detta, och detta är överkurs. Okay?
Ja.
Detta är överkurs. Mm. Och detta kommer till följd av en kommentar, gissa var, i forumet. Och kommentaren i forumet lät så här.
Nu läser jag. Jag blev överraskad av mig själv under coronakraschen, för jag blev jättestressad över att ha en 85-15 portfölj på ett ISK, eftersom jag kunde se vilka pengar som var säkra inom situationstecken. Allt rasade och det hjälpte inte mig mentalt att det föll lite mindre än index, utan det kändes som att hela portföljen skulle försvinna. Efter kraschen så flyttade jag räntedelen till ett eget ISK. Och nu tycker jag det är jätteskönt att kunna se hur oförändrat det beloppet är när börsen och aktiedelen har haft sina korrigeringar.
Ja, och detta är AKN som skrev detta i forumet.
Mm.
Så att variationen här, och detta är nytt för i år. För innan har jag alltid sagt så här, ha inte 100% aktier utan ha en liten räntedel, så kommer du se att din kurva kommer gå bättre än index. För att jag får njutning av att säga att min kurva går bättre än index i en nedgång. Men obviously får inte AKN detta. Och för mig var det så här, shit, hennes lösning gör ju mycket mer sens än min.
Att ha den i en egen.
Att ha den egen. Ja. För att går din portfölj ner så kommer du skita i att den går mindre än index. Den går ner mindre än index. Mm. Du kommer inte, det är bara jag som hållit på i 25 år som är så kopplad till jämförelse med index. En normal person kommer vara så här, det går ner, jorden kommer gå åt helvete, etc. Så för hennes förslag var ju så här, hon mådde ju mycket bättre av att ha 100% aktier i sin aktieportfölj och sen ha de där 20% utanför. Så kontentan, så jag ska sammanfatta för detta, jag fattar att detta låter otydligt, men det låter så här, jag ska göra det tydligt. Om du har 100 000, detta är överkurs, om du har 100 000 som du ska fördela på en Lysa portfölj 80-20, så kommer ju Lysa placera 80 000 i aktier, 20 000 i räntor. Då är AKNs förslag och min nya rekommendation för dig som gör överkurs och som är villig att pilla lite med det, att du sätter inte in 100 000 på Lysa.
Nej.
Du sätter in 80 000 på Lysa, tar 100% aktier, alltså full risk på Lysa med den delen, och sen tar du 20 000 som annars Lysa hade placerat i sina räntor, och så lägger du dem på ett bankkonto med insättningsgaranti. Är du med? För då får du fördelen. Lysa kommer rasa i en nedgång, eller vilken fond som är kommer rasa i en nedgång oavsett. Men du kommer ha de där pengarna som du är oförändrade på någon annanstans. Plus att du kommer få optionsvärdet. Liksom du kommer få möjligheten att när det rasar, tänka så här, titta när det har rasat, jag har massa pengar här. Nu kan jag faktiskt använda de här pengarna för att köpa mer när det är rabatt. För det är få av oss som har den mentala tanken så här, okej, nu har min 80-20-portfölj rasat, nu höjer jag aktieandelen.
Ja.
Är du med?
Jag fattar detta.
Ja, effekten detta. Matematiskt är det same same.
Mm.
Men mentalt så tror jag att AKNs lösning är mycket bättre än min.
Ja, för de är så skilda. Det är det här med mental bokföring som är till vår fördel här.
Ja, matematiskt är det same same. Jag har ju liksom lurat mig själv för att jag är så tränad efter liksom så länge att titta på index. Men för en normal person så tror jag att detta är mycket bättre. Plus att du under 2022 sannolikt kommer få bättre odds för en bättre avkastning med denna lösningen. Eftersom vi tittar förra året, Lysas räntedel gick minus 0,22. Det är sannolikt att den kommer göra 0% i år också. Medan har du det på Luna, ja, då får du 1% garanterat.
Mm.
Och Lysas förväntade avkastning över en 10-årsperiod i räntor är 1%. Så även om du ska titta på Lysa ett genomsnittligt år, så förväntar de sig 1% avkastning på räntedelen. Och då har du risk för att få den 1%. Medan på Luna så har du liksom ingen risk och garanterad avkastning.
Är detta så överkurs eller kan vem som helst?
Vem som helst kan göra detta.
Jag känner det som att ja, det är inget svårt ju.
Nej. Det är bara ett annat sätt att tänka.
Man måste pilla lite med det.
Ja, det är bara ett annat sätt. Att man får tänka så här, okej, har jag en 60-40 portfölj på Lysa i dagsläget? Ja, då får jag, och jag har 100 000 eller 10 000. Jag har 10 000 60-40. Då tar jag ut 4 000 och höjer från 60-40 till 100%. Och sen tar jag ut de 4 000 och lägger dem på ett sparkonto. Mm. Nettoeffekten, liksom, om du skulle sätta detta i Excel, blir att du fortfarande har en 60-40-portfölj. Liksom. Mm. Det förändrar ingenting matematiskt, men det förändrar sjukt mycket mentalt.
Men ändå att man får ju 1%
ränta. På de 4 000, garanterat. Ja.
Så man får mindre...
Du får mindre risk och mer avkastning. På räntedelen får du mindre risk och mer avkastning med en sån här lösning. Sannolikt.
På pappret, ja.
Är du med?
Japp.
Så tack AKN, och det är många i forumet som har bråkat med mig om detta. Så I got it now. Liksom, bättre sent än aldrig. Liksom. Bra. Så att om vi tar det sista 5 minuterna. Modellportföljerna som vi har då, globala barnportfölj, nybörjarportfölj, riktsammansportföljen, de är variationer.
Mm.
Är du med? Rekommendationen liksom för en sparare är att primärt köra på det vi har pratat om tidigare. Alltså basportföljen eller länsförsäkringen global plus bankkonto eller helst en fondrobot. Är du med? Så det är inte en avrådan. Vi kommer inte lägga ner portföljerna, men det är inte en rekommendation. Det är tvärtom. Utan har man dem så ska man ha ett specifikt syfte. Jag har haft dem i 10 år, eller jag tror på denna delen, eller jag tror att det känns bättre att ha lite guld i dem eller vad det nu kan vara. Så att många av mina modellportföljer innehåller ju då guld. Guld är väldigt kontroversiellt. Det är svårt att köpa även på Avanza för att du måste göra ett kunskapstest etc. Så rekommendationen för 2022 när det gäller guld är att välj inte det. Och om du ändå väljer det, max 10% som modellportfölj. Men liksom så här, återigen, inte en avrådan. Liksom, det är inte så här, nej för helvete stopp. Alltså så som jag brukar säga, spekulera enskilda aktier. Nej, det är en direkt avrådan. Utan det är, men det är inte heller en rekommendation som det är liksom med länsförsäkringar eller fondrobot eller så. Och samma sak då gäller räntor.
Mm.
Liksom, som vi har varit inne på. Mallen för dig som är så här, kommer det släppas en ny ombalanseringsmall? Ja, jag har uppdaterat en lite, men det är exakt samma fördelning, det är exakt samma fonder liksom, som tidigare. Jag tänker inte gå igenom dem, utan de finns i lista och tabellform på bloggen. För dig som tittar på YouTube kan bara liksom pausa videon och så ser du liksom fördelningen mellan de här. Och de finns som sagt finns på bloggen eller i forumet.
Mm.
Snyggt! Det var det, tänker jag. Var det något som du tänker mer?
Nej, jag tycker att det var, alltså för mig var det väldigt tillgängligt avsnitt.
Nej.
Jag kände så att det var humanifierat. Liksom.
Ja, ibland så.
Ja.
Vi får ta för dig som är nördig.
Jag kan ju med ärlighetens namn ibland zona ut. Bara, vänta, vad sa du nu?
Ja.
Jag måste skärpa mig. Jag kände inte att jag behövde skärpa mig så mycket.
Ja, men vad snäll.
Man får lov att vara människa.
Men grymt. Har du något guldkorn?
Ja, men det är väl det här med banken. Alltså att man, ja, men det är som hunden sista som vi pratade om.
AKN,
hennes lösning.
Ja, det kan vara en han också.
Jag vet det kan vara en han, men hen. Ja, alltså. Ibland så fanns sådana enkla lösningar som man inte tänker på. Så helt sjukt ju.
Ja, eller hur? Ja. Eller hur? Nej, ja. Men jag uppskattar, och det är detta som jag, alltså, som jag säger, så här, jag älskar forumet för att många tänker bättre än få. Man får
det är
mycket,
som ett mastermind.
Ja, alltså. och jag tänker ju mycket på forumet som mitt. Alltså jag svarar och hjälper ganska många. Men forumet, och där är en hel del, läsen på Daniel Nilsson, Alec, Småsparguiden. Alltså där är många som jag ser lite som mitt challenge network. Alltså som så här Night Owl och många. Det vill säga, så fort jag skriver någonting så vet jag att de kommer ifrågasätta det eller liksom,
med kärlek.
Med kärlek, ja. Liksom, så att vi kommer fram till liksom bra grejer som i detta, detta avsnittet.
Vad har du själv som ett guldkorn i detta avsnittet då?
Jag tror också det. AKNs grej är ett jättestort guldkorn. Det som jag tror kommer förändra, alltså som har varit så här livsförändrande, det är ju det där med principerna. Alltså som är tillräckligt bra.
Ja, det känns livsförändrande.
Ja, och vi kommer att prata, och detta är bara en av 12 principer. Alltså typ, de andra är liksom minst lika liksom så här mindblowing. Så det tycker jag är nice.
Men när kommer vi få tillgång till de här principerna?
Alltså det där kommer vara en sån utveckling under året. Ja. Som sagt, redan nu typ den 20 januari, så lite beroende på när du lyssnar på detta, så kommer vi ha en föreläsning på Patreon av Jonathan. Patreon är också så här, det är vår Rika Tillsammans-community. Så man kan gå in på Rika Tillsammans, eller förlåt, patreon.com/rikatillsammans, eller tryck på länken i beskrivningen. Så där kommer vara en föreläsning som han håller om det här. Och det är roligt, för jag har ju bjudit in mina kompisar som är så här managementkonsulter och sånt också. Jag bara, ni måste lyssna på Jonathan. Men sen tror jag att, liksom så här, att jag har ju landat denna principen och applicerat den i detta avsnitt väldigt bra, tycker jag.
Absolut.
Och sen gäller det att applicera det i de andra sammanhangen också. Och framförallt är det ju att ta hänsyn till att till exempel fyra hinkar-principen som vi har pratat om i avsnitt 190. Skitbra i vissa situationer, riktigt dålig i andra. Så att
det, alltså du tycker inte den gäller i alla situationer? Nej. Du börjar så att fundera över den lite?
Nej, men
eller?
Mycket av så här, och nu blev detta eftersnack. Nej, men så här, i vår sparresa har varit 25 år. Jag tycker väldigt tydligt har vi gått över nu från en get-rich-fas till en stay-rich-fas. Alltså målet för oss nu är inte att ackumulera mer kapital. Vi vill ha bra avkastning på det kapitalet vi har, men mer pengar behövs inte. Och då märker jag att vissa resonemang som jag förde när vi var i uppbyggnadsfasen av vårt kapital skaver i denna fasen. Och då inser jag så här, nej men vissa metoder eller principer eller liksom regler eller sånt vi har pratat om är beroende på vilken fas du är i och vilka förutsättningar. Och det tror jag att de här, det var det som Jonathan kastade ljus på till mig första gången. För han sa så här, ja men Jan, vet du, du har en snickare, han är grym på att slå in en spik. Liksom det är skitbra. Han säger så här, det är dina indexfonder. Det är, liksom, det är en snickare som slår in en spik. Det funkar i de flesta fall, sa han. Men tänk om förutsättningarna förändras. Liksom så här, att han står på en steg och han har ögonen förbundna. Alltså plötsligt blir det inte lika lätt. Det blir liksom helt annorlunda. Då måste du göra en annan metod. Är du med? Och då var hans princip liksom så här, jag i mitt jobb har insett att liksom, så, metoder är väldigt kontextuella. Och han sa så här, för att jag skulle kunna klara mitt jobb så var jag tvungen att ha principer som alltid är sanna så att jag kan förlita mig, falla tillbaka på dem. Och så tror jag att det är egentligen när vi började prata om detta, och detta är ett konversation vi har haft i ett år, började titta på det, så är det vissa grejer som är samma oavsett vilken fas du är i. Till exempel money management, risk till exempel. Risk är, vi behöver hantera risk som nybörjare när man inte har några pengar ska börja spara. Man behöver hantera risk när man är i en förvaltningsfas. Men hur man hanterar den risken är väldigt olika beroende på om du är nybörjare eller om du är där vi är. Men du behöver hantera risk och det är samma frågor, men frågorna har olika svar.
Och det har vi väl inte riktigt diskuterat.
Vi har inte pratat detta
alls. Men jag tycker det ska bli jättespännande. Jättespännande att prata om det.
Ja.
För ett tag trodde du skulle säga att man hanterar risk på samma vis i oavsett, och nu har man kommit fram till det, men det är alltså inte så, utan
man kan
själv fundera vilken fas man är i då.
Ja, och precis, och då kommer vi tillbaka istället för att prata om metoder så som vi alltid har gjort, så här, fyra hinkarprincipen är ju ett sätt att balansera risk, och då funkar inte den liksom. Och då säger Jonathan så här, okej, ett bättre sätt att förhålla sig till risk är farligast versus troligast. Vad är farligast som kan hända? Det är en princip som alltid är sann. I alla, oavsett om du pratar om företag, jag pratar om att jag är på lekplatsen med Freja. Om jag är på lekplatsen med Elle och Elsa som är 3 år, då kan jag ställa mig frågan, på denna lekplatsen, vad är farligast och vad är troligast händer? Är ni med? När jag har 10 miljoner så kan man fråga, vad är farligast och vad är troligast? När jag har 10 000 så kan jag ställa mig frågan, vad är farligast, vad är troligast? Är jag vd så kan jag ställa mig frågan, vad är farligast i mitt företag, risk, och vad är troligast? När vi tränar krav så är det samma sak. Liksom. Farligast är att bli strypt, eller hur? Troligast är inte troligt att du kommer gå på stan och bli strypt.
Alltså,
not gonna happen. Vad är troligast?
Jo, om du skulle få...
Om någon ska ge sig på mig, så det troligaste som kommer hända för en man är det troligast att du kommer bli angripen av en annan man som är högerhänt, som inte kan slås och som kommer göra en rallarsving med höger hand.
Mm. Okay, så tränar man för det?
Ja, så vad tränar man som nybörjare i krav? Ja, du tränar liksom försvar mot stryptag, för det är farligast. Det måste du kunna hantera if shit happens. Och du tränar skydd mot slag från en högerhänt person som gör ett cirkulärt slag.
Mm.
Är du med? Och då har du en princip som funkar i kampsport, i företag, i pengar. Och det blir jag sjukt inspirerad av. Och det tycker jag är liksom så här, jag tror att vi kommer tweaka många av liksom avsnitten, precis så som vi gjorde idag, efter de olika principerna. Men vi kommer ändå vara så här konkreta. Alltså vi kommer inte vara så här, ja, vilket, ta ett informerat beslut.
Nej,
ja,
men, liksom men så här, vet du vad jag tycker är fint med principerna? För ett tag så trodde jag så att de här kommer nog försvåra mitt liv något enormt. Nu kommer jag behöva skärpa mig ytterligare. Men vad jag ser nu, det är att de gör
livet enklare.
Enklare, och jag får lov att vara den människa som jag är i den fasen som jag är. Det är så jag ser det nu. Jag hoppas att det är så.
Ja. Vi får se vad Jonathan säger.
Vi får se vad Jonathan säger.
Grymt. Nu måste vi avsluta. Det var det så här, liksom så här, bara eftersnack på 10 minuter.
Ja.
Grymt. Tack för idag. Vi ses nästa vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.